Han där. Han är snabbast i världen, jo.
Aha, hur snabb är han?
Typ som en spikpistol från SV. Alltså en FNG 3490. Gasdriven.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Mycket snack om det här inhoppet. Det är svårt att förbereda sig. Så det är mycket känslor som fäller över.
När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 196. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. God dag.
Hallå.
God dag.
Det är nu tisdag eftermiddag när vi sitter här. Det vi har att prata om idag är framförallt MFFs två senaste matcher. 2-0-vinsten i Allsvenskan mot AIK och 2-1-vinsten i Europa League mot Lugano. Men jag tänker att vi börjar egentligen med det senaste, det vill säga måndagens allsvenska match. Och det kändes som en lite grann som att det var ett tag sedan det var sånt tryck på stadion.
Ja, faktiskt.
Det var många år sedan det uppsade nästan. Ja, men lite så var det faktiskt.
Hur skulle ni, om man tittar på matchen till att börja med, hur skulle ni ranka den bland MFFs insatser i år?
Jag satt och tänkte på vilka som var de bästa. Andra halvlek mot Hammarby hemma. Visserligen ett formsvagt Hammarby. Man hade ju, det är ju framförallt våren som har gjort att de kan missa guldet. Annars hade det nästan varit klart för det här laget med tanke på hur de har gått under hösten. Sen finns Falkenberg hemma. Falkenberg är inte ett jättebra bortalag. Eller hemmalag. Sen så finns HIF hemma också, men där det är lite samma, där det är två lag som är på olika platser. Så om man väger dem här så får man nog ändå säga någonstans att framförallt andra halvlek. Jag skulle vilja säga andra halvlek mot AIK är kanske årets bästa då.
Jag tycker också andra halvlek var klart bästa. Och säger jag återigen, hade Malmö spelat så modigt i de andra matcherna mot topplagen så tror jag inte att tabellen hade sett ut som den gör. Sen tyckte jag faktiskt att första halvtimmen i första halvlek var bra också. Malmö skapar ändå några chanser och äger matchen. Tappar lite under slutkvarten annars, men jag tyckte ändå, alltså även den delen tyckte jag var bättre än vad vi har sett mot Stockholmslagen i flera fall tidigare under året.
Sen så får man ju också, det är alltid så. Det var fascinerande att se. Det var ju ändå trean mot fyran. Men det var så tydligt att det bara var ett lag som hade liksom medel att vinna matchen. Efter ett tag i alla fall. Sen så kunde ju AIK fått en straff. Kanske till och med borde haft en straff. Det kunde MFF haft i första när Rasmus Bengtsson blev puttad på inlägget. Men det var liksom tydligt att det var MFF som skulle, om någon skulle vinna den här matchen så var det MFF. Det tyckte jag man kände ganska mycket redan från start.
Vad var det som, om man, vad skilde den här matchen från exempelvis Djurgården hemma?
Ja, men mod, alltså tempo, frenesi, attacker och mod att våga gå upp, mod att ha fler spelare offensivt långt framme. När Rösler väl gjorde byten i andra halvlek så blev det ju också extremt offensivt egentligen.
Jag skulle vilja säga att den stora skillnaden mellan lagen är, om man tittar på anfallarna, så tycker jag att Goitom och Sigtorsson gör det ganska bra där uppe. De är inte så spetsiga, men det beror inte så mycket på dem. De stångar så ger MFF rätt mycket problem. Och mittfältet, i första, jag pratar framförallt om första halvlek nu då. Det är inte heller jättestor skillnad på mittfältet. AIK har Sebastian Larsson, Elionossi och Ado där. Liksom, det står och väger lite mot MFFs mittfält. Man så är det en likvärdiga mittfält. Men det som gör den stora skillnaden är backlinjen i båda lagen och med vingarna. För det här är ju två lag som spelar på samma sätt. Och där är ju MFF utan att utan, Bejmo, kanske lite försiktig egentligen, man skulle vilja ha fram honom lite mer för att få fram Erik Larsson ännu mer i planen, men där är ju Erik Larsson är ju en, till exempel en, han var inte sin bästa dag igår, men han är ändå en stor skillnad i sättet hur han möjliggör för andra att att kunna liksom flytta fram sina positioner, och det är det som gör att MFF liksom äter sig in i matchen, äter sig förbi AIK så småningom. Det är liksom hur backlinjen, och även Berang Safari ska ha stor cred där för hur han sätter fart på bollen, där, där var AIK inte med, vilket gör att, att trots att lagen på många sätt är ganska lika så är det MFFs liksom system, de, de behärskar systemet bäst, eller har, har spelare för att behärska systemet bäst.
Safari blev ju bara bättre och bättre i de här stora matcherna. Jag tyckte han var grym igår. Och det gäller ju även Rasmus Bengtsson som dessutom är ett vapen framåt eftersom han är en bra passningsspelare. Inte minst. Sen tyckte jag att Malmö hittade en massa, lite oväntat hittade en massa luckor mellan AIKs backlinje och mittfält. Alltså genom att bara springa rakt igenom både Tröstason och Bejmo faktiskt hade någon sån rush. Bland annat.
Ja, men det känns ju som det som höll MFF tillbaka lite grann första halvlek framförallt var ju att den egna felprocenten var ganska hög.
De slarvade framförallt. Ja.
Bacherou och Levicki ja, framförallt.
De tre hade ju, och det var ju rätt, Bejmo hade väl någon också om jag minns rätt, men alltså det är ju hisnande felpassningar egentligen. Det är ju, de är ju, det är ju såna här riktiga indianer.
Ja.
Nej, men det blir, om man jämför Granli och Saletros mot Bejmo och Rex så, så vinner ju MFF den matchen. Där, där tycker jag MFF vinner matchen störst så att säga. Och där, där gör den stora skillnaden. Sen också så blir det ju den effekten ännu större av att MFF har spelare på bänken på en helt annan nivå än vad AIK hade igår. Det går inte att jämföra med vad MFF byter in med vad AIK byter in.
När du nämner Søren Rieks, vi har pratat mycket om den innan i och för sig, men på något sätt upplever jag honom som en av allsvenskans mest underskattade spelare. Jag tycker att han är helt fenomenal med förmågan att suga åt sig bollar och utmana och hitta lösningar i krångliga situationer.
Också, jag fick ju också ett väldigt underhållande tokspel när han inte fick inkast med sig. Han fick ju inkastet med sig sen. Han hade ju rätt. Men
det är ibland så tar sådana toppmatcher med mycket känslor. Den tar, det liksom utkristalliserar sig på, genom att man står och vrålar på varandra över ett inkast på mitt plan. Ibland så blir det så felriktad energi någonstans. Det är inte säkert att det alltid smäller ute på plan. Det kan vara att två spelare bara så vrålar för vem som ska ha ett inkast.
Jag pratade,
men Safari var ju förresten också helt vansinnig på
att inte han fick varning, det var helt otroligt.
Assisterande domare.
Han kunde fått den varning som Rex fick, för jag pratade med en domarkontrollant efteråt, och regelmässigt så var det ju rätt då att Rex egentligen varnades, men han höll väl ganska mycket med om att när fjärde domaren ändrar hans beslut så måste deras kommunikation vara så snabb så att han liksom lyckas reda ut det här och inte kommer i den situationen att han själv blir tillrättavisad och varnar hans spelare för att han har uppfattat det rätt egentligen. Det var en lite konstig, speciell situation det.
Man kan visa
på olika sätt.
Jag vet inte om man ska ta bort, det beror lite på om man ska ta tillbaka ett gult kort. Jag känner också att man uttrycker sig respektlöst mot domaren så spelar det egentligen ingen roll om det är fel.
Nej, men det var nog mer att jag tror att de som då så att säga är mer officiella i sådana här sammanhang kan det, är att de menade just att kommunikationen borde ha varit så snabb så att han, domaren skulle varit lite kyligare innan han tog upp det gula kortet.
Ja. Var
på inkastet.
Apropå var vill jag bara tacka för alla omtänksamma tweets vi har fått. Jag och Max framförallt.
Vi kramas fortfarande.
Vi är goda vänner.
Ja, precis. Jag satt här som ett litet skilsmässobarn i ena hörnet och mådde dåligt.
Om Fredrik vill spela golf så följer jag med honom ut utanför.
Ja, det känns skönt. Det var ju ändå så här mot AIK att den här övertaget i spel gav ju trots allt ingen utdelning i mål förrän MFF gjorde sina byten. Vad hände då när man fick in Christiansen och Molins?
Jag tycker, om man ska börja med Molins, så tycker jag faktiskt att det var hans bästa insats kanske på mycket, mycket länge. Han kanske borde gjort mål när han fick chansen som sen Christiansen gör med, men han är där. Han gör ett lysande förspel vid 2-0. Han är flera gånger så håller han i bollen på ett väldigt bra sätt och tycker han är mycket mer distinkt och bestämd både med boll och i sin löpning. Så jag tyckte faktiskt han gjorde rätt stor skillnad den här gången. Och sen AC, det är bara, han bara virvlar fram. Den returen från Molins, man ser ju redan innan han träffar att den ska ju bara in i mål. Det finns ju inget annat.
Jag tycker det är en viktig poäng att göra av den här matchen, att avgörandet kommer ju den 78:e minuten. Och det är ganska lätt att man tillskriver den känslan som var kring det målet och efter det här dubbelbytet till hela matchen, att allting pekade mot att MFF faktiskt skulle hamna här. Det har ju hänt under säsongen att liknande insatser, nu är anspänningen på en annan nivå, men liksom där man så att säga kontrollerat matchen på samma sätt faktiskt inte gett utdelning. Och om man ska få vara lite kritisk här nu då, så är ju okej, MFF skapar mycket chanser, men det är först efter en timme egentligen som man hittar rätt och hittar in framför mål. Och Där är ju många som är lite så, inte helt heta just i avslutslägena och de lägena man kommer till utan Christiansen, för det här är ju till den största delen en utan Christiansen match. Det är ju ganska liknande. Man kommer runt på kanten och försöker en pass snett inåt bakåt och där det ska komma ett avslut. Egentligen är alla MFFs chanser mer eller mindre så igår. Och ja, det är egentligen dåligt av AIK att inte kunna ha bättre koll på det. För det var ju så MFF anföll. Och det handlar ganska mycket om att AIK inte var tillräckligt bra på att försvara sig mot det. Hade MFF mött Djurgården igår och spelat så är det inte alls säkert att man överhuvudtaget hade fått hål på dem. Och kanske till och med släppt in ett bakåt med tanke på att det finns ett bättre kontringsspel hos motståndarna.
Men jag tycker att MFF har, jag vet att jag skrev det i live-rapporten igår, att jag inte Malmö mål innan 70 minuten så blir det ingenting. Ja, men det är lite så att det har varit, som du säger, att det blev statiskt. Men jag tycker att det blev en klar förändring när just med bytena igår. MFF var ju redan uppe i tempo och jagade och allt det här. Men på något sätt så gjorde de skillnad genom att vara lite annorlunda, de två som kom in.
Ja, men precis. Och det här är ju Ove Rössles grej med MFF. Och, alltså att AC är Ove Rössles största styrka och det är samtidigt hans största problem. För när Anders Christiansen inte kan spela, som det ju ser ut att bli nu då, guldavgörandet i alla fall, så blir MFF ett annat lag. Och det är framförallt hans individuella styrka då som de ger det här hårt kämpande kollektivet, om vi nu får, det är väl i och för sig att förringa övriga MFF lite för mycket, det är mer än ett hårt kämpande kollektiv. Men det blir liksom, det får en ingrediens som man saknar utan honom. Att det liksom, MFF kan bli lite lättläst emellanåt, som ju faktiskt var fallet här i första halvlek då, när man egentligen anfaller på samma sätt. Nu lyckades jag inte läsa dem ändå ordentligt bra, men det har ju hänt i tidigare matcher, som Hammarby till exempel, som jag tyckte skötte MFFs offensiv på ett rätt bra sätt. Man kan ju säga att det har ju visat sig två typer av matcher, det här MFF utan AC. MFF utan AC klarar sig ju intressant nog lite bättre i Europa, eftersom man spelar en annan typ av fotboll, samtidigt som ACs färdigheter, han måste också upp en nivå för att kunna spela det spelet han spelar i Allsvenskan, och det är absolut inte lika lätt. Och det var ju bland annat därför han har hölls utanför starten några gånger i fjolårets Europa League. Det var inte riktigt samma matchform heller, det ska sägas. Men sen är ju det i Allsvenskan, och när MFF jagar seger, då behöver man ju honom. Någon som bryter mönstret liksom, som varvar det här, korta bollar ut på kanterna som kan komma tillbaka in med skott, med instick, med dribblingar. Alltså så man får så många mer vapen, man blir mycket... mycket svårare. Man blir lite grann som Hammarby med Anders Christiansen.
Max, vad blev han ju skadad igen, som sagt. Vad betyder det framåt?
Alltså, någonstans realistiskt så tror jag att han, nu spekulerar vi lite, vi har inte lyckats få besked innan på inspelningen här ytterligare, men jag tror definitivt att han är borta både mot Örebro och mot Lugano i nästa vecka. Det vore väl orealistiskt att tro något annat. Och lite kanske som Fredrik är inne på, så egentligen så saknas han ju mest i allsvenska spelet, men någonstans känns det som att Örebro får faktiskt Malmö klara av ändå när man har allt att vinna. Kan vara lite mer bekymrad för Lugano-matchen nu faktiskt, för att jag tror att hans energi skulle kunna vara viktig där nere.
Lugano har ju idag också sparkat sin tränare.
Ja, det gör, jag tror att det gör ju den matchen lite svårare där nere med en gång. Så är det ju.
Har du hunnit analysera tränarbytet, Fredrik?
Nej, jag tycker det var roligt att det kommer efter att de fick förlorade mot St. Gallen.
Förlorade med 3-1 och fick spelare utvisad och det var allmänt...
Ja, allmänt palaver. Det var det. Jag är lite för dålig insats i den här nya tränaren. Jag bara kollar igenom. Han har ju coachat väldigt, väldigt mycket klubbar senaste åren. Framförallt i schweiziska andra ligan. Så det är väl kanske mer av en... Vad ska man säga? Någon sån här motivator. Snarare kanske än ett taktiskt geni som kommer in.
Det är ju verkligen en analysvärd.
Exakt. Det är verkligen en analys på uppstuds. Men utan AC, det är ju det här läget man känner att MFF har ju två spelare i laget. Eller i truppen rättare sagt. Som skulle kunna... Som är lite den här irrationella spelaren som bryter mönstret. Det är kanske den främsta av dem, Erdal Rakip då. Men han har ju hamnat avsvärt längre ifrån starten. Men efter sitt inhopp mot Hammarby, som förvisso var bra.
Han var alltså inte med i 20-mannatruppen ens nu.
Nej, det är inte sant.
Det var lite spännande faktiskt att den 75-årige, mycket insatt i Lugano-supporter jag träffade innan han förutspådde ju faktiskt det här att han sa att det förlorar Lugano i Malmö och på helgens ligamatch, då ryker tränaren. En annan liten notering i kanten kan ju vara att Ndoye gjorde comeback igår för FC Köpenhamn när vi pratar Europaspel. Och gjorde båda målen när FCK vann. Så att de kommer ju bli avsevärt starkare med honom på planen.
Oh ja.
Vi återkommer till Europaspelet om en liten stund. Jag tänkte vi håller oss kvar i Allsvenskan lite grann först bara. Och tittar lite mer här mot Örebro-matchen och den allsvenska avslutningen. För de som eventuellt inte har koll på läget så är det alltså så att Djurgården leder på 65 poäng. De har plus 34 i målskillnad. Malmö och Hammarby har båda 62 poäng plus 35 respektive plus 34 i målskillnad. Djurgården möter Norrköping borta. Det är ju det som är MFFs och Hammarbys hopp. Ser ni någon realistisk möjlighet för MFF att gå om?
Inte realistisk, men det finns ju en teoretisk.
Ja, det är...
alltså man måste komma ihåg att Djurgården har förlorat 4 allsvenska matcher i år och det är enbart mot Stockholmslag. Det säger en del där. Ska jag ge MFF-supportar litet hopp då så spelade man 1-1 mot Norrköping i våras och Djurgårdens kvittering kom i 91:a minuten. Så att de hade problem med dem i våras.
Finns det något annat som de kan hänga upp sin hatt?
Men Norrköping är väldigt formstarkt. Och bortsett från den här knasiga 4-4-matchen mot Sundsvall så har de ju knappt släppt in mål på andra halvan av säsongen. Så att det är ett bra lag, det råder det ju inga tvivel alls om. Sen så kan ju, får man ju också tänka på att Norrköping ligger ju inte speciellt långt ifrån Stockholm. Det kommer ju till viss del kännas nästan som hemmaplan. Jag kan tänka mig att Djurgårds supportrar kommer fylla hela den där betongiga kortsidan.
Sen ska vi liksom leta fler sådana trådar, så är det ju faktiskt så att Norrköping har en möjlighet i det här läget att nå fjärdeplatsen. Som då i sin tur kan ge ett Europaspel om rätt lag vinner kuppen så småningom. Så det skulle kunna vara en liten motivator. Och sen så då, de som tittar riktigt långt ut i skyn och tror på rykten. De hoppas ju extra mycket på att Jens Gustafsson ska bli tränare i Malmö FF nästa år. För då har han väldigt stor anledning att se till att laget vinner Allsvenskan.
Eller inte. Då har han ju mindre att vinna.
Nej, men jag tror han i Champions League nästa år.
Ja, det kan bli lustigt där, men det kan ju faktiskt bli så att Djurgården förlorar också, men Hammarby kniper guldet går om MFF målmässigt. Jag håller det som mer sannolikt att Hammarby vinner stort än att MFF vinner stort.
Ja, det håller jag med om, för jag tänkte på det, även om Häcken är en svårare motståndare, som MFF på konstgräs borta har ju inte varit någon målfest direkt, det kan man inte påstå.
Nej, och Häcken har ju också, de har ju ingenting att spela för placeringsmässigt ens, och har ju tappat rätt mycket fart sen ja. Jeremejeff försvann egentligen.
Ja, precis. Och det känns ju inte heller som ett lag. Nu har det varit ganska målsnålt kring dem på senaste, men det känns ju inte som att de vill lägga sig liksom... Det är inget lag som lägger sig på försvar direkt sådär och tänker... De vill väl liksom framåt där också på något sätt. Och Hammarby är ju verkligen ruskiga hemma. Alltså de har ju verkligen en offensiv och de trivs där. Och det kommer ju vara fullsatt och hela den biten.
Nej, jag tror nu lite som du är inne på, Fredrik, att ska man ranka så är det nu Djurgården har ju 80% och Hammarby har kanske 15% och Malmö 5 att vinna. Någonting sånt. Det var kanske lite för snälla siffror mot de här två. Det kanske är lite större övervikt för Djurgården till och med.
Ja, det mest positiva ur målskillnadssynpunkt för MFF och Hammarbys del var ju att Djurgården inte vann större mot Örebro. För att då hade ju Djurgården faktiskt kunnat förlora. Så tillvida att Hammarby och MFF inte vinner med så här 3-4-0. Det hade ju gett ett helt annat utgångsläge. Mm.
Med tanke på att det väntar eller bortamatch mot Lugano 5 dagar efter den allsvenska avslutningen, tycker du behöver MFF göra några avväganden där i laguttagningen?
Jag hoppas vi alla gudar att de inte gör det utan att de tutar och kör för allt vad de har. Sen kan det ju komma ett läge i andra halvlek då det kanske finns anledning att vila spelare. Om Djurgården leder med 3-0 så kanske det inte finns så stor anledning att slita på Marcus Rosenberg på konstgräs i onödan. Men annars tycker jag det är bara att köra med vad man kan.
Spelar det någon roll om det blir andra eller tredje plats?
Nej.
Nej. För MFF?
Nej, inte för min del.
För MFFs del?
Nej, men det är det som har frågat om det påverkar Europaspelet. Och det gör det ju inte. Det har ju ingenting med det sidning och sånt att göra. Utan Malmö har ju med sig sina poäng i vilket fall som helst. Det innebär stort silver istället för ett litet silver i historieböckerna. Men jag tror inte att det är en motivator direkt.
Nej, jag tror att det där är nog något som spelar roll för Hammarby kan jag tänka mig. Men inte för MFF. Eller, det spelar en jättestor roll för Hammarby. Men att säga att man kom tvåa istället för trea för dem tror jag än. Det är ändå liksom, MFF har vunnit så mycket så att det är egentligen bara titeln som räknas för dem. Och sen i andra hand Europa spelat sen två eller tre med kosmetika.
Ja, båda de medaljerna får man ju som bekant.
Ja, gud vad man har hört det.
Då tänkte jag att vi ska backa bandet här till torsdag i förra veckan. MFFs match mot Lugano som vi slutade med 2-1 seger för hemmalaget. Där vi, det som kanske var mest intressant var ju egentligen Ove Rösslers laguttagning. Där han ju då valde att vila Marcus Rosenberg, Rasmus Bengtsson och Berang Safari från start. Och det försatte nästan Max i ett chocktillstånd för matchen.
Nej, inte chocktillstånd, mer upprörd än chock faktiskt. Nej, men jag står fast vid det att jag tycker att han spelade ett alldeles för högt spel. Och att det inte bara går att gömma sig bakom att man till slut faktiskt vann matchen. Det kunde stått 0-1 efter 2 minuter. Efter en darrig Nielsen passade en ännu darrigare Bejmo om jag minns rätt. Jag tycker inte att man chansar på det sättet. Och det var ju framförallt Rasmus Bengtsson som jag tycker var det stora felvalet att inte spela. Vi har sagt många gånger att man bänkar inte hela ryggraden Bengtsson, AC, Rosenberg på en gång. Det drabbar MFF för mycket. Det kunde kosta att... nu gjorde inte det och det var flera av dem som spelade istället som gjorde bra ifrån sig. Men det kunde kosta att... på slutet så var det ju väldigt tydligt. Jag är inte säker på att man hade klarat segern om man inte hade bytt in Rasmus Bengtsson.
Nej, precis. Men det är ju det å andra sidan den lyxen man har när man inte spelar med dem från start.
Ja.
Men skulle man inte kunna hävda ändå att med tanke på att det blev seger att Rösler uppnådde önskat resultat?
Jo, det gjorde han ju. Men jag menar att risktagandet var för högt.
Ja.
Men ni får säga emot mig.
Vad säger du, Fredrik? Vill du säga emot?
Nej, jag...
Annars kan jag göra det.
Nej, men gör du det? Jag vet inte riktigt.
Nej, men jag känner ju bara... Alltså, det spelar ju egentligen... Det enda som spelar någon roll i den här matchen var ju att få en för att ta 3 poäng. Och då spelar det ju inte någon roll hur det såg ut. Eller hur man tog sig dit.
Nej, alltså det är så långt vi är överens. Men jag vidhåller fortfarande att det fanns för stora riskmoment. Och bara den här möjligheten som då uppar sig direkt i starten är liksom en grej för mycket som inte Rasmus Bengtsson hade släppt till. Dessutom så blev det ju inte enligt Röslers plan eftersom han hade lite flyt istället. För hans tanke var ju åtminstone vad han säger, att att den här skulle, uppställningen skulle trötta ut Lugano, så skulle han skicka in pigga ben och avgöra på slutet. Det som hände var ju att MFF fick en extremt billig men rättdömd straff med sig och fick medvind jättetidigt i matchen. Och det var inte Röslers laguttagning som gav straffen, utan det var Luganos oförmåga. Jag har hård nu.
Jag lyckades inte piska upp känslorna så, för jag tyckte mest det var det liksom.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Man går in i olika roller om man ska skriva matchen ur ett liksom reporterperspektiv, som man ändå med Max kronikerar ett annat. Jag kände mest att när jag skulle skriva min startelva texter så startade MFF. Ja, roligt att det hände någonting. Mm. Det vill liksom det vill liksom låta hänga upp det på, annars är, har man oftast någorlunda hum om älvorna, även om Rössle tenderar till att blanda och ge sådär. Så att det var vad det var. Jag hade inte tagit ut den älvan.
Efterspelet var ju lite intressant sen också, när
det var ju nästan mer intressant.
Ja, när Uwe Rössler trots allt ganska tydligt beredd på frågan, som Fredrik var den som fick klä skott, ja. Som var den som svarade, ja, eller ställde frågan först.
Ja, man kan väl nästan säga att jag fick en utskällning mer eller mindre, fast hon nog riktade sig mot presskåren i stort, hoppas jag i alla fall. Nej, men jag vet inte, Rössler är ju så, han läser ju ja, i stort sett allt. Yeah. Och han verkar ju också läsa det precis efter att det kommit ut. Han måste ju nästan ha läst det som skrevs om startelvan. Ja, antingen, den släpps ju 75 minuter innan match. Antingen satt han och kollade det här då kvart i åtta när den kom. Och eller så kollade han det direkt efter matchen då. Fast då var det så mycket andra artiklar, så då borde han ju fått jobbigare att leta upp den då.
Men, det var likadant som innan, någon vecka innan kan jag säga. Ja.
Men det alltså, där så går han igång på det väldigt mycket. Det är väl en sak att man läser pressen väldigt mycket, och det kan ju vara trevligt att göra när man vinner mycket, men att reagera så starkt på en sak som ändå är ganska, det är väl inte så konstigt att folk tycker att det är uppseendeväckande att man bänkar.
Nej, precis. Alltså, det är ju intressant. Alltså, man vill ju veta hur han resonerade.
Ja.
Det är ju det intressanta här, att han sen tolkar den frågan som kritik. Det är ju också intressant.
När han väl hade pratat en stund så sa han faktiskt att ja, jag förstår att ni resonerar så. Alltså någonstans var det, men jag tyckte bara det kändes som att han hade förberett sig på att nu kommer jag för kritik och nu ska jag häva ur mig där. Det var liksom...
Ja, för att det var också det, för att jag ställde frågan, många blev överraskade, och då ifrågasatte han direkt med att säga, vad menar du med många? Alltså, så, då, ja, okej, mig själv då. Jag behöver ju liksom inte rada upp alla. Ibland kan man ju faktiskt ställa en sån fråga. Många blev, ja. Utan att liksom behöva nämna liksom, ja, det var Greta på rad 3 och Bert på rad 7 och så vidare. Så, men det var liksom, och sen så på nästa fråga så frågade jag, det var en ganska match med två ansikten. Men det höll inte med om heller. Liksom, jag bara sa att han var inte på det humöret liksom.
Ja, men han var arg på allt, han var arg på AIK också.
Ja.
Han drev ju i det här med det som hände på Friends i fjol. Med all rätt kan jag i och för sig förstå. Och sen var han ju väldigt upprörd över att AIK inte spelade ut bollen, eller gav tillbaka bollen till Malmö när Kristiansen hade blivit skadad och Rosenberg hade spelat ut honom.
Ja.
Och det fick ju Norling höra mellan öronen.
Ja, precis. Jag måste säga att jag tyckte att Norling behandlades lite illa på den presskonferensen. Dels det här att han skulle behöva sitta och prata engelska tyckte jag var lite konstigt. Det har väl aldrig någon motsvarande tränare behövt göra innan.
Och Rössler förstår ju svenska.
Så ja, precis. Det kändes liksom så här. Och så fick alltså liksom, Rössler bara körde på liksom. Och Norling så här, ja, vad ska han säga? Hans lag är ju liksom, ja, de har missat Europa, missat guldet. Han själv ser väl ut och kanske inte träna laget nästa år. jag vet inte riktigt om man behöver sparka på honom då.
Han hade ju dessutom fått förklara två gånger i Simons sändning varför de förlorade, först för Simon-tittarna och sen även för Sportkanalen efter reklam.
Nej, körde de två gånger. Ja. Två olika intervjuer alltså.
Det här är samma intervju.
Samma intervju.
Så att han var lite...
Det kändes väl kanske lite smått ovärdigt. Dessutom så vet jag inte, okej, hem då, de vann ju den här matchen, men samtidigt AIK vann ju SM-guld 2018, MFF. Det är inte alls lika säkert att de vinner SM-guld 2019 på den här, så jag vet inte. Hämnden är väl att man själv ska uppnå någonting, inte att den andra inte ska uppnå.
Men är det så att oförrätter och revansch, om det sen är upplevd eller faktisk, att det är en väldigt stark drivkraft för Ove Rössler?
Det, om man läser hans memoarer så har det absolut varit det. Det finns ju något slätanskt över honom, det här att man hittar bränsle i det.
Nej, men så är det säkert. Och dessutom, där jag kan till viss del förstå honom, alltså dels så var det ju det som hände på Friends. Det Sebastian Larsson gjorde var ju fullständigt oförsvarligt. Men det sjuka var ju faktiskt att hela den händelsen utmynnade i att Rössler åkte upp på läktaren utan att ens ha lämnat sitt lagbänksområde. Vilket jag tyckte var jättekonstigt. Så att det fanns nog mycket personligt i det här också, tror jag.
Men även om vi nu inte fick några svar...
Det var lustigt, för på presskonferensen uppe på Friends efter det hade hänt, så var Rössler ganska samlad och pratade ju bland annat om att, vilket han har tagit upp senare också, att han själv som spelare gjorde idiotiska grejer. Mm. Där han liksom, där känslorna tog över handen, och han någonstans kunde förstå det här firandet. Men han liksom sorterade in det ett litet fack i huvudet och plockade fram, som han pratade om att de har väntat länge på den här matchen. Och med dem så menar han egentligen främst sig själv.
Men sen undrar jag om inte han också såg det lite som en revansch för sig själv också. Det här, eftersom han läser allt så har han väl kanske läst både vad media och supportrar har skrivit om de senaste. Att det har ju funnits lite tvivel att MFF inte har presterat på den nivån man kan begära. Så att... Ja. Det var nog en skön seger för väldigt många.
Precis. Men det är också farligt att som tränare, kanske framförallt i Malmö FF, börja liksom nagelfara artiklar på den nivån liksom, och läsa in saker i artiklar. Då kan det bli jobbigt, tror jag. Det är väl bara så, för att han tog ju också upp på presskonferensen, det var väl den stora grejen då, att han tog upp det här med ni vet inte vad klubben har sagt till mig. Om, ja, jag har inte orden framför mig, jag har det inspelat så jag kan ta upp någon, men ni vet inte vad klubben har sagt till mig. Och sen utvecklade han det på en följdfråga om att han och Anders Paulsson, ordförande, har haft ett möte i Tel Aviv i somras där de, och det är det han baserar sina laguttagningar på, så sa han uttryckligen. Detta följde vi upp dagen efter dem genom att fråga Anders Paulsson, som utan att ha fått frågan sa flera gånger att de styrelsen inte har någonting med startelvan att göra. Så det var liksom inte det som var frågan heller. Det var snarare att man ville höra även från det hållet vad det här mötet kan ha handlat om. Sen är det ju inget konstigt att en klubbledning och en tränare liksom snackar målsättning under säsong. Det är ju fullständigt normalt.
Hur ska man tolka de här något motstridiga svaren?
Att det säkert har varit ett möte där Anders Paulsson som ny ordförande, och jag upplever det som har en förmåga att uttrycka saker lite tydligt, eller lite väl tydligt kanske en del uppfattar det ibland. Förmodligen har uttryckt det på ett sånt sätt att kanske Rössler har uppfattat i alla fall som att allsvenskan är så viktig nu så att nu måste du spara spelare från Europaspel. Men det är ju bara en tolkning. Det känns som vi far mellan matcherna nu.
Det intressanta var väl att man har inte sett någon sån här stor rokad tidigare.
Nej.
Trots det här fokuset som då bestämdes i augusti. Men jag vet inte, det känns som att situationen... Jag tror att Rössler tyckte så småningom, insåg han väl att situationen hade blivit lite för stor. Men, och då vill han liksom... Och då verkar det som att media har insinuerat att det inte är jag som tar ut min startelva. Men den enda som egentligen har insinuerat någonting är ju han själv som tog upp det här. Han kunde ju bara låta bli att ta upp det.
Ja. Jag håller med. Men tror ni att det fanns det här, eftersom nu inte Rössler riktigt ville förklara varför han hade mer än att hänvisa till det här mötet i augusti. Alltså, ser ni några andra anledningar till den här startelvan, eller den stora rockaden som du blev, framförallt jämfört med Hammarby?
Jag skulle vilja säga så här, inte mer på situationen också, att Rösler har ju jobbat i Tyskland och England och där varit manager. Och jag tror att han på något sätt känner att här blandas rollerna ihop på ett sätt som inte han kanske är helt komfortabel med. Han var tränare i Norge också. Där fanns en sportchef, så att det är inte bara det. Men det kändes lite grann som att hans... Och jag tror fortfarande, som jag sagt innan, 2018 så fick han ja och amen på allt han ville. För att han skulle bara fixa det. Och han gjorde det. Och detta året kanske har varit lite annorlunda. Kanske inte så att han har fått ja på allting han har velat under året.
Om vi då tittar på själva matchen mot Lugano, så höll ju Rösler inte med om att halvlekarna skilde sig så där jättemycket.
Nej, sen gav han ju andra sidan ett svar på den frågan där han mer eller mindre redogjorde för att det var så stor skillnad på till exempel i bollvinster för MFF och så vidare.
Men hur kan två halvlekar se så olika ut?
Nerver är väl en stor förklaring. Vad brukar man säga, att leda med två mål inför sista perioden i hockey är den värsta ledningen man kan ha. Det är väl ju någon slags idrottspsykologi det där.
Ja, men det var väl lite så Lugano måste ju ha fått en liten avhuvling i paus och liksom, nu måste ni försöka göra någonting. Och så försöker de och så gör de ett mål. Och då får de naturligtvis energi samtidigt som Malmö börjar tänka lite grann. Plus att du har problemet med några av de här spelarna som då fick chansen. Jag tycker fortfarande att Bonk Innocent är ju en sån spelare som alltid tappar efterhand i matcher. Och det räcker ju att ett par spelare går ner några procent på mittfältet, så tappar du initiativ.
Ja, det kändes ju som att de bytena som gjordes även i den matchen då kändes ju ganska nödvändiga. Det blev ju, även om jag innan hävdade att resultatet var det enda som betyder något, så krävdes ju de byterna för att nå dit. Mm. Det blev ju en annan stabilitet med Rasmus Bengtsson och Behrang Safari där bak. Jag tycker framförallt att då under stora delar av andra halvlek att Jonas Knudsen hade ganska stora bekymmer. Det känns som han ligger väldigt långt ifrån i försvarsspelet emellanåt. Han är ju, alltså Behrang Safari är ju inte snabbare än Jonas Knudsen på något sätt.
Jag vet inte,
men han har ju den rutinen så att han klarar ju situationen ändå.
Det var ju där det blev så jobbigt också, att man bänkade både Bengtsson och Safari från början. För då tappade ju ledarskapet, tyckte jag, väldigt tydligt. Lasse Nilsson är ju inte samma tydliga ledare som de här två rutinerade gubbarna som ger allt i varje sekvens.
Om man ser det här framåt då, var det kanske trots allt lite nyttigt för MFF att säga att Lugano kan spela fotboll inför bortamatchen, tänker jag.
Ja, men det kan finnas en sån positiv effekt av det, att man liksom tar motståndet på större allvar än vad man ska göra. Men nu är det ju så svårt att dra för stora växlar av den här matchen med tanke på att de sparkade tränarna. Det är ju att se hur mycket de gör om. Han har ju fortfarande inte lett laget till någon match. Så det blir spännande att se. Han kanske liksom ändrar formation, vill satsa på helt andra spelare. Så det är liksom, ja, det blir som nästan ett mötet, inte riktigt, men till hälften ett nytt lag nästan.
Jag tror att det var bra att det hände, att det blev som det blev, men jag tror också samtidigt det var bra att MFF kunde känna i en Europaspelsgruppspelsmatch för att man ändå hade rätt bra kontroll på något sätt, alltså att man kunde vinna på egen styrka och inte på att de andra inte lyckades göra mål.
Ja, det var ju i halvtid så såg det ut som det som du hade efterlyst, Fredrik, att man kunde, just det, att man kunde vinna komfortabelt mot ett, i en match där man var favorit. Men det är ju, alltså, handlar det bara om mentala saker, eller händer någonting annat i spelet?
Det är ju
också,
det är ju till stor del ganska nykomponerad elva. Den backlinjen hade väl aldrig spelat med varandra innan någonsin.
Nej, jag vet inte, de har spelat med så många olika, så ja, det kan
nej,
finnas
någonstans. Den backlinjen tror jag är helt oprövad. Bara en sån sak gör att det sprider sig. Sen så växer ju Lugano in i matchen. Momentum är ju en stark faktor. Liksom. De hittar ju ett bättre anfallsspel och kan hota mycket mer. Lugano har ju flera avskott, både skott och skott på mål i matchen. Så när deras tränare säger att, deras före detta tränare säger att det oavgjort hade varit mer rättvist, så kan man ju man kan ju säga emot honom och säga att det är rättvist att det är laget som gör flest mål vinner matchen. Men det hade inte varit, det hade varit logiskt om det blev 2-2 också, tycker jag.
Det blev ju, eller ska jag fråga först om Jo Inge Berget, för han har ju spelat då i start, eller från start i anfallet i båda de här matcherna. Är det, kommer det att bli så nu framöver, tror ni?
Jag tror han fortsätter där, speciellt som AC gick sönder.
Jag är inte säker. Det kan vara så att han spelar kant. Och att Molins och Rosenberg får chansen där framme.
Ja, just det. Vi har den. Ja, ja där, jag tar tillbaka det jag sa innan och går med på den här linjen.
Jag skulle vilja säga det enda som är väsentligt just nu är väl att Berget är på planen, känns det som. Malmö hade ju inte gjort 1-0 mot AIK om inte han hade gjort en helt sinnesgalen rush ner mot målvakten och skrämt livet av honom. Samtidigt blir det lite svårt att hålla tillbaka Molins i det här läget, kan jag tycka.
Ja, han har ju förtjänat sin startplats.
Men jag tänker att Malmö måste jaga mål och måste jaga seger. Och då tycker jag att Bejmo, även om han nu var mycket bättre igår, stundtals i alla fall i första halvlek, så är ju inte han lika stort offensivt hot kanske. Det vi ska säga det är också att Malmö klarade sig från avstängningar, vilket var, de fick ju ett antal varningar men på rätt spelare.
4 tror jag. Apropå varningar, om nu Simons grafik stämde så fick AIKs mittback Per Karlsson blev varnad när han drog ner Molins när han blev bortvänd utanför straffområdet, inte i målsituationen utan senare. Och då var det i så fall hans första varning den här säsongen. Ja, för en mittback, det är ju helt sanslöst.
Ja, det.
Så när man står rätt.
Han kanske skulle behöva ta en till där i slutet.
Så.
Men det som vad gäller Europaspelet, så samtidigt då som MFF besegrade Lugano så spelade ju Dynamo Kiev och FCK 1-1 i Kiev, vilket ger en tabell där FCK och Kiev har 5 poäng, MFF har 4 och Lugano har 1. Hur ser ni på fortsättningen här? Vem har det bästa läget?
Ja, det har väl FCK med 2 hemmamatcher kvar och delar gruppledning. Det får man, så enkelt får man väl se det egentligen.
Mm. Det, och, både, det. Och, det är, och de har ju mött både Kiev och MFF borta.
Ja, nej, det kan ju hända nästan vad som helst. Jag tycker det är väldigt spännande faktiskt.
Ja.
Det kommer ju definitivt att leva fram till sista omgången. Det kan vi nästan utlova. Jag är inte riktigt säker, men mycket talar för det i alla fall.
Ja, precis. Rösler sa ju på presskonferensen efter att han tror att MFF behöver minst 5 poäng för att gå vidare. Och det är väl ett vettigt antagande. Då får de 9. Ja.
Mm.
Jag började, alltså om man låter tankarna fara iväg, för det finns ju så många olika scenarion här nu, men om FCK slår Dynamo Kiev och Malmö slår Kiev, då är det nog nästan klart.
Ja, det kan ju bli ett sånt där skönt.
Det förutsätter
att Malmö slår igång. Då är läge i sista omgången.
Ja. Svensk, men vad är det bäst, om man ska säga det här ur MFF-perspektiv? Vad är det bäst, att Köpenhamn vinner?
Snart börjar jag hålla med spelarna att det är alltid bäst när det blir oavgjort, för då är en poäng som inte delas ut. Men det är svårt att säga. Ja, det är klurigt.
Ja.
Men det som är, man ska komma ihåg att för vi tycker ju att det var en fördel att Malmö möter Lugano 2 gånger här nu, men om Malmö gör sin plikt och slår Lugano där nere, så har ju Kiev och Köpenhamn fördelen av att möta Lugano som absolut inte har någonting att spela för. Ja, pengarna, men det är väl inte.
Det kanske inte är det de tänker på i första hand. Eller vad,
jag vet inte om du börjar närma dig avrundning och sånt, så det känns som det är en sak vi har tappat bort.
Ja, Marcus Rosenberg.
Ja,
har vi tappat bort.
Hur visste du det?
Nej, men jag såg det på dig. Nej, men det blev vi hoppade mellan matcherna här, och det kanske bara mest mitt fel. Men ja, varsågod. Tala.
Egentligen, det brukar inte göra reklam för andra medier, eller så här, men gå gärna in och se MFFs 2 minuters snutt på Twitter med firandet av Marcus Rosenberg efteråt, och det är omöjligt att inte beröras av den. Jag tyckte det blev väldigt häftigt. Jag tyckte överhuvudtaget att hela andra halvlek var den bästa stämningen på mycket länge på stadion, med bortsett från Banger och Watt. Men sen liksom när den här växelsången kommer fram i samband, först börjar klacken sjunga att de har vunnit redan innan det är slut, och sen börjar växelsången med Marcus Rosenberg, och då tänker jag genast på när Daniel Andersson gjorde sin sista match, och det var något liknande, där hela stadion är med, och liksom sen när de marscherar bort mot klacken och Rosenberg är nästan generad, Safari jagar fram honom.
Han berättar ju om det efteråt, ja, på ett uppriktigt sätt, att han inte är bekväm i den situationen. Han sa att han inte trivs, men la till en brasklapp att det är klart att han trivs att bli hyllad, så är det ju oerhört fint, men det är inte så, inte så att han njuter på det viset av det, men han är ju en motsats till exempel Zlatan i ett sånt läge.
Ja, det var så skönt, han två gånger knuffade de fram honom och sen så samlas allihopa i en ring och dansar med honom liksom. Och det, jag tyckte det känns verkligt värdigt, men det är fem matcher kvar, det var det enda som var lite konstigt, och att han sen kliver upp och tar megafonen, det är liksom den, just den grejen jag gillar jättemycket, för att det är ju ändå, det är ju de trogna, verkligt trogna supportarna som står där uppe, och jag tycker att de är väldigt värda den, vad ska man säga, den uppskattningen. Sen tror jag inte att ekonomiavdelningen uppskattade lika mycket att han började skicka ut fotbollar på läktaren eftersom de kostar typ 1800 kronor styck.
Nej, men det såg jag faktiskt att det var planerat att de skulle göra det.
Han skulle göra
det. Ja, det var någon sån här reklamgippo.
Ja, bolltillverkaren kanske tyckte det var käckt.
Sen bar han ut Anders Christiansen, liksom slängd över axeln. Nej, men jag tyckte det var en värdig början på en lång avskedsturné. Och man ser ju på sociala medier att supportarna nästan gråter i datorn.
Eller men telefonen. Känns det som en logisk följd av den allmänna
glädjen?
Upplyfta stämningen.
Jag tror det blev en sorts crescendo på hela kvällen. Faktiskt.
Ja, det är klart att det blir ju inte samma... Om det nu inte skulle bli seger mot Dynamo Kiev, så blir det svårt att uppbåda samma stämning.
Mm. Nej, det
jag nästa tror att det kommer bli maffiahyllningar där ändå.
Ja.
Jag var lite överraskad över att han inte fick något tifo faktiskt.
Det kommer nog mot Kiev.
Ja, det skulle kunna vara så, för man tänkte att någonting gör de ju säkert. Det var någon sån utan dig är vi en spillra på ett något mörkt
Malmö och stormigt.
Ja, precis. Det var tyckte jag var så här. Det var ju lite stick i stäm med vad Marcus Rosberg själv sa, liksom, att klubben är störst. Liksom. Det är ingen individuell sport. Liksom. MFF kan ju inte lägga ner verksamheten. Utan...
Det gjordes ett antal banderoller också, som jag vet inte om de hängde på Ståplatstorget eller något där, men det gjordes banderoller inför. Man kunde sitta och göra på supporterhuset. Möjligt att det fanns där också. Jag vet faktiskt inte. Men... ett tifo mot Kiev lär det väl bli, och sen misstänker jag att är det ett enda mål till Rosenberg vill göra i karriären, så är det väl på FC Köpenhamn i avslutningen. Av många, många skäl naturligtvis.
En 1-5 reducering.
Ja, typ.
Nej, men det känns ju också lite som att han har varvat upp lite här på slutet.
Han var jäkligt nyttig i andra halvlek igår. Alltså han gör mycket jobb som inte man kanske ser i tv-rutan det så väl, men han är otroligt nyttig. Alltså han är ju snabb fortfarande på något konstigt vis. Han borde ju inte vara så snabb.
Nej, nej. Det beror på hur man sköter sig.
Ja, vi är 37 år, så gamla är vi inte.
Hör ni, är det fler tillägg?
Ja, det kommer ju ett tillägg nu här inför din slutkläm.
Ja. Ja, du ska prata om Mjällby nu.
Vi har alla anledningar att glädjas av att ett gräslag är klart för Allsvenskan 2020, och det är Mjällby AIF. Varberg har mycket goda möjligheter att ta den andra platsen eftersom de möter Mjällby i sista matchen. Så att de kan väl komma överens och hålla på sig. Nej, det ska man inte göra. Men det känns väl, Mjällby kan väl ha lite jobbet att motivera sig där. Och just nu så är ju oddsen mycket goda på att två konstgräslag åker ut. Som Sundsvall och Eskilstuna ligger där nere.
Så vi ett konstgräs, eller ett, herregud, tappar poängen direkt. Ett gräslag gick upp i Superettan också. Stor och fin gräsmatta.
Boys ska kvala också.
Kvalplatsen lär ju inte hjälpa oss, för det är väl mycket som talar för att det blir Jönköping mot Falkenberg. Det är ju lite derby, halvderby där, men det är ju gräslag. Ja, då kan ju faktiskt folk hålla...
När ska Jönköping lägga om sin
matta? Ja, då får ju folk kolla på Falkenberg så att de klarar sig kvar, för Jönköping kan ha konstgräs nästa år.
Mm. Vet ni det?
Ja.
Vi återkommer i början på nästa vecka efter den allsvenska avslutningen inför Lugano-returen blir det ju också. Då får ni förbereda för då ska vi gå igenom hela den här allsvenska säsongen
som har varit.
Och Fredrik kan gäspa bara på tanken.
Åh, jag vill inte se mitt tips.
Men det kan vi stöka undan lite fort.
Ja. Kommer du ta upp tipset nästa tisdag?
Ja, det alltså? Måste vi. Måste ju ta det i mål. Ju. Men jag tänker mer att vi lägger tonvikten på spelarna i Malmö FF och sen så kan vi städa undan andra lite snabbt.
Yes.
Det här har varit avsnitt nummer 196 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Pia Renqvist. Tack för oss. Hej hej.
Hej hej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.